Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Förlåt att jag är lite anfådd. Mm. Förlåt att jag är lite sen. Jag unnade mig att vara sen för jag hade en plan att jag skulle ta en Uber hit.
Oh.
Men sen när det väl blev dags för en Uber så fick jag inte tag på Lisa. Och det är hon som har Uber-appen. Jag har ju vägrat ladda ner Uber-appen eftersom jag tycker att den... Ja, men den är ju ett uttryck för den samtid som jag hatar.
Men det här är ju otroligt intressant. Att din fru anförtros med det här. Jag trodde det var som att barn inte har inlogget till att köpa appar.
Ja, att jag inte fick beställa Uber.
Ja, att du, om du hade den själv, då hade du kört hela tiden. Och hon orkar inte med det.
Nej, det är mer bara att jag hatar Uber. Jag vill inte ha med dem att göra.
Nej, men jag skulle precis
fast ibland
säga,
behöver jag dem och då måste jag ringa Lisa och säga beställ en Uber till mig.
Ja, du tappar all liksom, moralisk, ska man säga, inte styrfart, men överlägsenhet när du ens nämner att du åker Uber ibland.
Jag lyckas inte vårda mitt hat mot samtiden riktigt. Och sen när jag inte fick tag på någon Uber så försökte jag få tag i en vanlig taxi. Det går inte heller att få tag på idag eftersom... Det här stryparsamhället liksom har hyvlat bort alla växeltelefonister. Man måste ha en app för att beställa en taxi. Tror jag har laddat ner den appen.
Nej, men jag lekte med tanke på att skaffa en sån telefon helt utan smartphones funktioner i julas.
En Nokia 3310 typ.
Nej, men, och det svåraste med det skulle inte vara att liksom inte kunna ladda upp på Instagram eller något sånt där. Utan att man klarar sig inte som människa utan i Sverige idag. Du måste ha bank-ID för allt.
Ja, det måste man verkligen. Det är nästan som att BankID är alltså opererat av en statlig myndighet, men så är det ju inte. Det är väl ett privat företag.
Som bara totalt dominerar oss.
Ja, som på ett ohyggligt skickligt sätt har inflikat sig själv i samhällsmaskinen och nu är helt oingänglig.
Så växeltelefonisterna comeback.
Ja, jag gillar i och för sig BankID. Det kan jag ge samtiden. Mm. Jag hatar den tid jag lever i, men jag är försiktigt positiv till mobilt BankID.
Så länge min fru har apparna. En fördom jag har om dig är att du kanske inte har gjort lumpen.
Nej, det har jag inte gjort.
Var det någon slags bohemskäl?
Jag vet inte riktigt skäl. Alltså det var ju väldigt lätt att slippa lumpen. När jag ju mönstrade.
Ja, du gjorde det i alla fall.
Redan då var det ju för dyrt om alla skulle göra lumpen. Sen behövde jag att några föll bort. Mm. Men man vågade inte chansa, så jag jobbade väldigt omsorgsfullt med min act.
Du tar droger, sa du.
Ja, jag sa värre saken, så jag kan inte ens säga vad jag sa till psykologen.
Men säg lite.
Jag är fortfarande rädd att det här finns kvar i några arkiv någonstans, vad jag sa till psykologen.
Nu säger du lite och så blipar vi det värsta. Producenten är med på det här.
Nej, jag kan inte säga. Det är
till mig?
Nej. Alltså jag ljög. Men det var så groteska lögner.
Men det är på gränsen till att bli inspärrad.
Ja, det var
30 år senare.
Det var inte som att psykologen trodde mig. Han sa bara, ja, du slipper. Lägg
du har
ner.
Fantiserat om att strypa din mamma, det sa du.
Ungefär sådana
saker. Jag
hade också...
Där har ni tips till alla som kallas där ute.
Ja, men nu kallas de inte. Eller gör
jo,
de det nu igen?
Jo, nu kallas
ja,
nu de.
Ja, hey, men då vilt. Kan jag dela med mig av ett tips. Och det var att jag innan jag skulle in till psykologen så tog jag tvål i ögonen för att bli rödögd.
Jag blir så glad av det här. Det här är underbart, din svaga, svaga man.
Det är dag två. Man, det är dag två man kommer till psykologen. Det är där man har sin chans att slippa. Om man då inte liksom är halvblind eller något annat.
Kul! Det är som att Bradley Cooper hade mentol runt ögonen i A Star Is Born. För att se så nedgången ut som möjligt. Han klagade väldigt mycket över det. Och att behöva spraytäna sig varje dag.
Ja, det måste vara fruktansvärt. Mm. Jag menar allvar. Mm. Men nej, med in med tvål i ögonen när du ska in till psykologen så säger du... Förlåt, jag har inte sovit på hela natten. Jag kan inte sova hemifrån. Nej. Där kan du börja. Och sen jobbar du dig upp i gröver och grövet saker till psykologen säger okej, du slipper.
Jag har fattat. Fan vad mäktigt. Nej, men för min lillebror ska göra det. Han är ju 18. Mm. Och jag överraskade mig själv och min omgivning med att jag uppmuntrade honom.
Ja, det var lite överraskande.
Visst, jag vill ändå tro att det är det. Jag känner att någon i familjen ska ha koll på överlevnadskunskaper, 1. 2. Var en man på insidan. För det kanske ger oss fördelar sen när det blir vilka som får hoppa på tåget som tar oss i trygghet i Danmark.
Då kan vi glida med honom. Ja, att ha en man i familjen.
Ja, han ger oss de här privilegierna från insidan. Så jag sa, gå och gör det du. Och han kommer säkert få köra någon bil bara i Boden. Och kanske lära sig att tälta. Mm. Och det funkar jättebra för oss, känner jag. Så jag överraskade mig själv med det. Och att jag kanske har något starkare man-ideal i mig ändå. Jag bär ju på ett ganska uppenbart svaghetsförakt.
Ja. Hur kan det tas uttryck?
Ja, jag ser ner på folk som är tar tvål i ögonen för att nej. Nej, men jag är ändå pro någon slags självbevarelsedrift. Mer än någonting annat, tror jag. Man ska klara sig själv.
Men jag tror att du skulle klara det bra om kriget kom.
Komplimangerna haglar från dig.
Är det en komplimang?
Otroligt.
Det är roligt att du utgår från att det är en komplimang.
Klart det är det.
Ja, det är det. Uh-huh. Jag ångrar ju ibland att jag inte gjorde lumpen.
I vilka stunder då?
Att jag hade velat uppleva någonting tillsammans med andra män eller pojkar. Alltså den här flugornas herre-energin. Jag hade velat uppleva den. Jag var ganska avundsjuk på de kompisar som kom hem och berättade om... Det verkar ju så roligt att ligga i lumpen. Mm. Men sen hade jag också en kompis som kom hem. Och jag tror... Jag vet inte om jag får berätta det för det här, för jag vet att han har aldrig tyckt att det här är så roligt som jag tycker. Men vi kör ändå. Han råkade skjuta en lumpakompis i foten. under en skjutövning. Eller om det var liksom i skon, men att kulan gick ner mellan tårna. Det var någonting. Ja, han hamnade i rättegång i alla fall.
Oj! Krigstribunal.
Något sånt. Och det där, jag tyckte det var så orättvist, för att han ville ju inte göra lumpen.
Ja.
Och han var ju liksom inte fysiskt lämpad i lumpen. Han är liksom lite, vad säger man, dallrig i armarna. Ja. Han borde inte hålla ett vapen stående på ett led med en massa andra pojkar med vapen. Men han tvingades ju liksom in i det där, så var det ju på den tiden.
Men kan man säga att han skickades
hem? Och sen hamnar han i rättegång bara för att det går precis som han trodde att det skulle gå. Att han råkade skjuta en kompis i foten.
Men skickades han hem i förtid på grund av skottet i foten?
Det tror jag.
Då var det en geniplan.
Jag ska grotta lite i den här historien och se om jag får berätta den i sin helhet och hur det gick i den här rättegången.
Hemskt gärna. Och det här är nog många som funderar på just den här veckan för att vi blivit ombedda att dö för Sverige.
Även vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre.
Är du beredd?
Att dö för Sverige?
Mm.
Ja, men jag är möjligen redo att ta upp vapen och försvara de värderingar som står på spel om ryssen kommer.
Mm.
Alltså de värderingar som står på spel i Ukraina idag till exempel. För ryssen är ju en ganska obehaglig fiende under Putin. Däremot så vet jag inte om det vore i landets bästa intresse att jag tog upp vapen.
Du, hellre det än din dallriga vän.
Men jag kan inte riktigt säga något annat, för jag står ju bakom linjen att hela väst ska gå in militärt i Ukraina.
Mm. Mm.
Även om det medför risken för ett tredje världskrig. Mm. För att jag tycker inte att vi kan fortsätta med den här strategin att sitta och vänta på att Putin ska dö av cancer.
När Uffe kräver det här och säger varken mer eller mindre, vad skulle vara mer?
Det är väl lite bara som han säger. Han är ju ingen stor talare, det har vi slagit fast innan.
Jag blev
det är bara utfyllnadsord.
Vad skulle vara mer? Varken mer eller mindre.
Men, ja, du kanske har ett svar på den här frågan.
Nej, men, och sen så fortsätter han med tillägg, och det är det här som istället har blivit mest kontroversiellt.
Medborgarskap är inte en resehandling.
Ja, det är första gången jag hör det här. Men jag har ju sett debatten runt det. När jag har okynnesscrollat på Twitter. Där såg jag en tweet som jag kände med en gång att det här sammanfattar nog min syn på saken. Det var den oefterhärmlige kulturjournalisten Johannes Klenell som skrev så här på Twitter. Det är så talande att när Tidögänget ska hålla på med krigsberedskap så är det första steget inte att de själva ordnar med fungerande mobiliseringsförråd, sjukhus och infrastruktur, utan att de istället börjar misstänkliggöra invandrares försvarsvilja. Det var väl det som många reagerade på, att det skulle vara något sorts landsfadligt och varnande, men det enda som följde med var ett snabbt försök att splittra medborgarna.
Men det uppfattades exakt som ett försök att då utmåla just utrikesfödda som de med sämst försvarsvilja. Att de får ett pass härifrån med alla friheter och skydd det innebär att kunna ta sig var som helst i världen. Men det finns ju då studier på att utrikesfödda har ganska hög försvarsvilja för att de ju faktiskt vet hur illa det kan bli i konflikter. Många av dem, inte alla. Och sen också, hur är det ens relevant att vi ska behöva ta till oss den statistiken som finns. Och jag tror att Ulfs strategi i det är att få vissa, kanske då mer svensktolkade personer, bra ord förresten.
Ja, det fick du till det.
Att känna ännu större ansvarskänsla. Att man som svensk åtminstone ska visa vägen. Så det är någonting smart psykologiskt i det, att spela an på nationalismen som ett så här, svenskar är bättre på att dö för sitt land. Att även där ska svenska vitheten vara överordnad på något sätt. Om man tolkar Ulf så som då du och Klenell gjorde. Andra menar på att det är bara något man säger, att alla har ett svenskt pass. Och han själv då svarade på kritiken med att det var ingenting mot just utländska människor.
Jaha, han menar, jag hade ingen hundvissla på mig
typ
vid
det
tillfället.
Men sen tycker jag att det vidare är intressant, för att om man kräver kollektiva uppoffringar, då måste det gå i linje med att vi har tillräckligt mycket kollektiva förtjänster som alla får ta del av. Och efter decennier av att urholka det kollektiva, som du var inne på, sjukvård, skola, så ska vi nu liksom strida för det försvagade kollektiva. Där ska vi göra uppoffringen.
Vi ska strida för att försvara det skal av samhälle vi har kvar.
Ja, och att det...
Efter alla nedskärningar.
Samhällskontraktet, är det intakt? Frågetecken. Har vi fått ut det som vi får? Och jag tycker att det här med ytterheten av medborgarskapet skulle vara att med vapen försvara sitt land. Ja, kanske. Men that's what the money is for.
That's what the money is for!
Som Don Draper säger i Mad Men. Vi betalar väl skatt, helt enkelt. Det är väl det som är vårt bidrag till den här samhällsapparaten.
Men han vill väl gärna ersätta skatt med lite mer andliga värden. Lite flagga, nationalsång och så vidare.
Men problemet efteråt då, att det blev ju väldigt mycket kritik, att det här skulle vara krigshets, att det finns en ropa vargfara i det här. Hur kommer det låta när ryssen står utanför dörren, om det låter så här nu? Då var det flera som var så, nej, ni överdriver. Han bara säger att det kan komma att hända. Ha lite extra vatten hemma. Men när ÖB, Mikael Budén, pratar, då låter det ju onekligen som att vi ska gräva fram skyttegravar runt bostadsrätterna.
Vi behöver förbereda oss så långt möjligt på alla nivåer, i hela samhället, samhällskritiska funktioner, att alla förstår att man kan göra saker som enskild person.
Förlåt? Så långt som möjligt på alla nivåer? Det är ju stridstank på gatan han pratar om.
Han menar ju allvar.
Men hur ska man annars tolka så långt som möjligt? Det är ju fullt fräs.
Ja, men jag kan samtidigt förstå att det militära, precis som alla andra samhällsfunktioner, känner en oerhörd frustration över att deras institution i samhället är nedmonterad till skalet, går på ångorna så att säga. Så att varje institution i samhällsapparaten tar ju sin chans när hotbilden finns där. Så att varför ska det militära inte ta sin chans, precis som, alltså, som man inom sjukvården tog chansen och flagga för att vi går på ångorna när pandemin kom.
Men var det inte sant då? När sjukvården
sa så? Det är sant igång.
Ja, men när han säger så långt som möjligt, det är ju då yttersta resurserna av militära insatser han syftar på. Det kan man inte säga idag när vi inte står med en offensiv makt utanför gränserna.
Nej, fast det ligger ju i hans intresse att vi ska ta honom på allvar.
Men däremot så behöver han ju inte det. För att i och med NATO, som vi snart går med i, så måste vi uppnå 2% av BNP till militära insatser.
Försvarets budget kommer utökas med 27 miljarder kronor nästa år jämfört med i år.
Det är ju därför man målar upp den här bilden av att det är nära förestående. För att när som helst så kommer man behöva slakta olika funktioner till förmån för militären. Så 2% av BNP, 27 miljarder kronor, ska in. Och då gör man hela den här cirkusen för att då motivera det. Dämpa den folkliga ilskan. Det här kommer behöva ske. Men jag tror att den här rädslan är paralyserande.
Jaha, du tror att det är någon sorts wag the dog-scenario?
Det finns reella hot, absolut. Ryssland hånade ÖB dagen efter. Men jag tror att det verkligen är för att motivera att anslagen till militären kommer kosta på i samhället i stort.
Jag befarar ju att vi kommer få ångra att vi inte är tillräckligt rädda för Putin och den ryska statsapparaten, för den är bizarr.
Ja, men det är gulligt då att Sverige skaffar den här myndigheten för, heter det, psykologiskt försvar. Det är alltid från påverkanskampanjer till cyberattacker. Rimligt, befogat, absolut. Jag läser det här och ser allt det här och påminns om när en vän jag delade kontor med förut, efter då förra krigshetsvågen när Ryssland gick in i Ukraina. Min kompis då åkte på överlevnadskurs i skogen. Och bara när hon pratade om att hon hade bokat det här så lyste hon av stolthet. Hon hade kunnat nöja sig med bara signa upp sig för att hon kunde ta ut då självgodheten i förskott.
Men genomförde hon det också?
Hon genomförde det. Kom tillbaka en bruten människa. Hon åkte ut dit och det visade sig att det fanns ingenting att räkna med. De skulle behöva då skaffa skydd för natten, vindskydd, göra eld. De fick kanske en skopa vatten om dagen.
Och hon hade föreställt sig något lite mer militär glamping på något sätt.
Väldigt roligt. Och hon var helt paff över att hon har varit med om något så otroligt utsatt, bizarrt ute i skogen. Så frågade jag henne, men förlåt, hade de inte förvarnat för det här? Kolla anmälan mejlet, säger jag. Så kollar hon det här mejlet, så står det längst ner. Kan förekomma inslag av svält. Följt av en glad smiley. Och då sa jag, men det här, såg du inte det här? Ja, det där. Jo, men jag trodde att vi bara skulle skippa frukosten kanske.
Och hur mycket fick de skippa?
Du, kom och ta oss, Putin.
Häromdagen hasade jag omkring i mataffären och försökte tyda en inköpslista skickad i 8 sms. Det rörde sig alltså om en så kallad tjejskickad inköpslista. Får man säga så?
Du får säga så, och det avslöjar en hel del.
Det kanske är dumt, för jag vet inte säkert om det där med splittrat smsande är tjejigt eller om det är mer av en generationsfråga.
Jo, men det är det nog. Det är ju tjejgruppchatten som lever vidare.
Ja, men den mest splittrade sms jag känner är min vän Hermes Holm. Mm. Som kan skicka upp mot 20 sms på en minut med 1-2 ord i varje. Och han är född 85, så kanske är det millennials smsande.
Kanske.
Du är också millennial.
Allt är chatt integrerat, tänker jag.
Ja, Lisa är ju inte millennial.
Mm.
Men hon skickar sina inköpslistor på det sättet, ibland. Den här gången hade hon gjort det. 8 sms uppblandade med skärmdumpar från Postnord-appen.
Mm.
Och skickade helt utan hänsyn till ordningen på varorna i butiken. Inköpslistor via sms ska ju vara samlade i ett sms.
Vadå? Hon borde också ha tänkt ut ordningen efter var hyllorna står i butiken.
Ja, det är som man skriver ett inköpslista sms. Frukt först. Frukt och grönt.
Gud, vad analt.
Sen ketchup. Sen bröd och sen alltså kött, mejerier, toalettartiklar är väl på slutet. Och godis där, allra sist.
Har du jobbat i butik?
Nej.
Vad är det här?
Det är som man skriver ett inköps-sms.
Ja, ja.
Men den här gången så var inköpslistan kaotisk och uppdelade 8 sms. Det här är också årstiden när alla kundvagnar och rullkorgar i butiken låter på ett fruktansvärt sätt eftersom det ligger det här smält gruset på butiksgolvet. Och i brist på den ADHD-medicin som jag aldrig kan få ut eftersom jag är för ostrukturerad för att skaffa mig en diagnos så scrollar jag och försöker bocka av saker i den här kaotiska inköpslistan men glömmer hela tiden vad jag har bockat av så att jag går varv på varv i butiken. Och på tredje varvet i den butiken svettar jag i min vinterjacka. Det var ju väldigt kallt ute här ändå. Så på tredje varvet genom butiken så får jag ett litet bryt.
Vänta nu, det här borde vara ADHD-utredningen. Att skicka in en person med inköpslista i en butik och sen bara övervaka. Det här, jag tror att du är bara klockren nu.
Jag kanske bara kan be Coop på Bondegatan och bara skicka övervakningsfilmen till en doktor. Och få ut min ADHD-medicin. Ja, för då på tredje varvet så blir det tårar i ögonen och så vidare. Och jag känner att jag måste ut ur butiken. Men då känner jag någonting i fickan på den här vinterjackan. Det är snusdosan från nyår. Du kommer ihåg att jag tog en snus på nyår. Min första snus på 9 månader.
Förrädiska första snusen. Hur har det gått sedan dess?
Jag skulle ju bara ta en snus på nyår. Men nu låg ju den där snusdosan kvar i fickan. Och då när jag fick bryta det i affären, då blev det att jag tog en snus. Det var som att den där snusen jag tog på nyår väckte en varg i mig. En varg som vill ha snus. Eller har man en gång snusat och slutat snusa, så är det som att man har 2 vargar i sig. En varg som vill ha snus och en varg som är ledsen. Vargen som vill ha snus är stark och slug. Medan den andra är svag och ledsen. Och allt hänger ju på den senare vargen, den svaga och ledsna.
Den som inte kunde göra lumpen.
Ja, det är den vargen som ska försvara...
Sveriges gränser.
Det är den vargen, den skabbvargen, ja, som stirrar håglöst mot månen och undrar vad poängen med existensen är.
Mm.
Det är den vargen som ska försvara kroppens tempel mot vargen som vill ha snus.
Mm.
Och den här svaga väktarvargen är beroende av väldigt tydliga rutiner om han ska klara det här. Till exempel nolltolerans. Inget snus över templets tröskel, så att säga. Templet måste stå stadigt, för den här odugliga väktarvargen har inte en chans om det blir skakigt, som det blev i matbutiken här. Väktarvargen kan inte vända skogen ryggen för att hjälpa till med att hålla i templet, för då kommer snusvargen smygande ut ur skuggorna och anfaller. Och i matbutiken blev det skakigt. Väktarvargen vände skogen ryggen och jag tog en snus.
Och vad gav det? Förklara för en icke-beroende.
Det gav ett lugn.
Mm.
Och det var inte sista gången den här veckan.
Mm.
Jag tog en snus. Igår så stod jag i köket och knöt en soppåse. Soppåsen var i vanlig ordning för högt lastad.
Mm.
Det pågår ett chicken race hemma hos oss om vem som ska knyta soppåsen.
Mm.
Ingen vill låtsas om att det man lägger i soppåsen är det sista som får plats.
Jag hör det. Vet du vad du känns som? En mardröm att packa en diskmaskin inför.
Ja, jag packar om diskmaskinen om Lisa packar. Men när det kommer till soppåsen säger sambon mästare på det här. Hon har nog aldrig knutit en soppåse. För enligt hennes sätt att se på saken så är soppåsen aldrig full.
Mm.
Så ibland kommer jag ut i köket och ser att skjutlådan under diskbänken där soppåsen finns, den står öppen, för den kan inte ens stängas för att sophinken är så full.
Det är din signal.
Min signal?
Ja.
Att det är dags för mig.
Ta din uppgift.
Och det är ju det jag gör. Alltså då går jag fram till soppåsen, så ligger någon håglöst hopknycklad nyponsoppa tetra högst upp. Den ligger liksom inte i soppåsen, den ligger på soppåsen. Detta sista stycke sopa är inte ens i kontakt med själva soppåsen. Ingen del av den här av det här tetrat är under sophinkens vattenlinje, så att säga, utan den svävar ovanför. Så lådan kan inte stängas. Och så får jag knyta påsen. Och det var en sån påse jag knöt igår. Och så tar jag i för att soppåsens två öglor ska komma tillräckligt nära varandra.
Mm.
För att jag ska kunna göra en knut. Det här är ju svårt när soppåsen är väldigt full. Så jag tar i för kung och fosterland.
Mm. För ditt medborgarskap.
Ja. För att förtjäna mitt pass.
Mm.
Och jag tar i så mycket att soppåsen exploderar.
Ja.
Det här sammanfaller med att Lisa tidigare på dagen har gjort te på det vilda sättet. Alltså inte med tepåsar, utan i kastrull med fritt flytande blad. Det här brukar hon aldrig göra, men för första gången på flera år så har hon gjort te på det vilda sättet.
Mm.
Så att det finns ju uppskattningsvis ett par tusen blöta små teblad i soppåsen. Och när påsen exploderar så sprids tebladen över köket. Och det här splittret av blöta teblad letar sig ner i diskmaskinen som är full av ren disk som står och väntar på att lastas ur. Ner i skjutlådan där soppåsen finns och in mellan alla förpackningar som också bor i den skjutlådan. Bland stålull, tändvätska, propplösare och allt det här. Diskmaskinstablettpåsen, ner i den kommer det här te. Vad säger man? Te-kasket. Ja, det blir i alla fall ett kaos. Och jag ser med en gång att det här kommer kosta mig en halvtimme att städa upp där.
Mm.
Det är överallt.
Och det faller på dig.
Ja, det är jag som har exploderat soppåsen.
Du har ju två dugliga barn.
Ja, men jag har inte dresserat dem till sånt.
Jag tror inte min pappa har rört en soppåse sen min storbror var 10. Eller tömt en diskmaskin.
Det är ni som har gjort det.
Givetvis. Lagat middag, städat, tvättat. Vad är det här för någonting?
Ja, min familj, där saknas den persiska disciplinen gentemot barnen. Men vad gör jag då? Jo, jag går till hallen, stoppar handen i vinterjackan.
Mm.
Och vad har jag där på resan?
Du har en snus.
Ja, där ligger snusdosan från nyår.
Mm.
Och jag tar ännu en snus.
Och det bär dig igenom den här splatterscenen.
Ja, och då får jag liksom ro att andas igenom den här scenen och krypa omkring där och städa upp. Och sen i morse så hade jag tänkt att jag skulle sätta mig vid datorn så fort barnen hade gått till skolan, första dagen i skolan efter julen, och skriva ner några rader om vad jag ska prata om i podden idag. Mm. Inspelning, lunchtid. Jag ska bara vila en stund först. Och så somnar jag på soffan och vaknar 11. Och när jag ser att klockan är 11 så sköljer ju stresshormon ut i kroppen. För att jag har plötsligt bara en timme på mig innan jag ska hemifrån. Mm. Jag vet inte vad jag ska prata om. Då går jag till hallen, stoppar ner handen i jackfickan där snusdosan från nyår ligger och tar ännu en snus. Och där tar jag den tredje. Mm. Och det är väl när man tar den tredje som man har blivit snusare igen, va?
Och kommer med ett otroligt material till poddinspelningen.
Ja, jag fick det på köpet kanske. Otroligt är väl att ta i. Men det finns något spännande här. För då, när jag sitter med snusen under läppen, krökt över datorn i förmiddags, det är då jag inser vad det är som händer. Och håll i det nu, för det här kan vara sant. Jag förstår att kroppen vill så gärna ha snus. Och nu har den ju förstått att den kan få snus om världen skakar. Så att den ser till att skaka världen, utan att jag märker det. Mm. Alltså, vem var det som knöt påsen som exploderade?
Jo, det var du.
Nej, det var min kropp. Vem var det som somnade fast jag behövde jobba?
Det var kroppjäveln.
Det var kroppen. Alltså den här kroppen som nu har fått vittring på att den kan få snus om världen skakar. Så att jag inser nu att det kan vara så att min kropp, för att få snus, jobbar i det fördolda. Lägger sig i bakhåll för mig, för huvudet. Och skapar kriser för att få snuset. Alltså min egen kropp har blivit en dubbelagent. Som ställer till med kriser för att jag ska mata den med snus. Så att det var aldrig vargarna. Det var templet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det blir lite starkare man-tema här idag, och man kan stå emot impulser att ta en snus, och man kan försvara Svea rike och så vidare. Och det finns en seriedubbel som på något sätt passar väl in i det. Jag har laddat med då två serier som jag tycker man omedelbart ska se, och som båda berör det här med vad som tros vara eller ska vara den ultimata styrkan. Och så finns det då dolda talanger och oväntade fiender här som är starkare men på andra sätt. Okej? Okay? Och en serie som lutar sig väldigt kraftigt mot någon slags nidbild nästan av manlig grå styrka, det är ju den faktiskt äntligen vänder, känner man, för Fargo.
Ja, det har det verkligen gjort.
Mm.
Well, sir, there's no easy way to say this. Your wife isn't who she says she is.
Det är säsong 5 som vänder det hela, tror jag, som gör att Fargo kan ha en fortsättning. Och Fargo är ju en film från början som sen har blivit ett eget koncept som rullar på. Någon slags Midwest USA.
Ja, det är väl det här Minnesota Nice.
Minnesota. Och i den här säsongen så bjuds vi dels på en fantastisk Juno Temple som vissa kanske har förälskat sig i Ted Lasso, Jason Sudeikis komediserien, där hon är någon slags trash-britt.
Jag såg bara ett halvt avsnitt innan jag gav upp den serien. Men är Juno Temple hon som spelar huvudrollen i nya Fargo-säsongen?
Det är hon. Så i Ted Lasso är hon en så kallad trash-britt, som de flesta är där. Geordie Shore, det är liksom 90% av England. Sen har du några aristokrater och sådär. Men här är hon förvandlad till en slags överlevnad till varje pris MacGyver-förmåga. Som är förtrollande att se hur hon hela tiden kalkylerar omgivningen.
Hon är en väldigt välskriven karaktär. En väldigt rolig karaktär. Den är ny, känns som.
Verkligen. Och en karaktär som inte känns så ny. Och som känns som en parodi på en man. Det är ju spelat av John Hamm.
Who do I gotta kill to get a coffee?
Ja, lite seriens svaga kort, va?
Mm.
Men jag tror att det beror mer på att vi börjar upptäcka att John Hamm är inte så begåvad som vi trodde.
Verkligen inte.
Han har en väldigt mysig karisma. Och han kan funka, han funkade jättebra i Mad Men. Men han har inte funkat i så mycket efter det, va?
Han har funkat i humoristiska roller väldigt, väldigt väl.
Ja,
han är
komedi,
ju Tina Feys pojkvän i 30 Rock som inte vet hur privilegierad han är av att vara oerhört snygg. The Bubble heter det avsnittet, tips. Eller i Curb Your Enthusiasm spelar han en extrem variant av sig själv. Han är väldigt bra på humor. Men han har ju då fått lägga sig an med den här misogyna, märkliga patriarkaten sen Mad Men.
Han är med det borde ju fungera.
Han är med i Morning Show nu den här säsongen som techjätte, parodisk.
En av de sämsta tv-säsonger jag har sett.
Och parodisk som någon slags cowboy sheriff mormon i Fargo säsong 5.
There is no one on God's green earth who is a greater enforcer of the laws of this land than Roy Tillman.
Bara hur han går känns så överdrivet. Och jag tror att vi har att göra med usel skådespeleri snarare än usel skriven karaktär.
Sitter vi här och tar ner John Hamm?
Det här bredbenta, liksom skrävla fram buken först, skrevet först in i alla rum. Och den här dialekten, cowboyhatten, det är något otroligt märkligt över det. Men det jag har funderat
på. Sa vi inte nyss att den här serien var jättebra?
Men säsongen är otrolig. Det har väldigt lite med John Hamm att göra.
Okay? Ja, jag bara kände att vi kanske gick för hårt åt honom.
Nej, men,
så dålig.
Men
han är ju säsongens svaga.
Hans karaktär är dålig. Mm. Men det roligaste med karaktären, och som jag inte har kunnat släppa, det är ju att han har dekorerat bröstvårtorna. Vad är det jag ser? Jag visar dig en bild.
Ja, han har ju ringar i bröstvårtorna. Det här, jag får inte alls, alltså det tycker jag bara är en dåligt skriven karaktär. Varför skulle han, den här patriarken på gården, gammaldags mannen, har de här ringarna i bröstvårtorna?
Det är han helt... har piercings i bröstvårtorna som folk tenderar att ha. Av allt jag inte förstår med mina medmänniskor så är det här bland de saker jag förstår allra, allra minst.
Ja, det finns väl egentligen bara ett ställe som är konstigt att ha piercing på, som jag har mindre förstår av allt här i världen.
Mm.
Och det vill jag inte ens säga högt.
Ollon.
Jag vill inte säga det högt.
Nej, men jag sa det. Och när jag inte förstår folk som har nipple piercings så är det för att det är så mycket. Vad är det man vill signalera? Vad är det man vill säga?
Jag vet inte, det är väl någon sorts rave-ekivåk-kultur.
Och det märkliga då med att det är de här ringarna i bröstvårtorna på just den här karaktären är för att John Hamm i serien driver någon slags märklig sekt, någon mormonaktig sekt där han är allsmäktig och med våld.
Alltså, och driver mannen, han inte bara en familjegård?
Delvis, men han är också sheriff i ett område där alla då lyder honom. Och han, dels att kvinnor är Kvinnor är lägre stående, man ska kontrollera dem, man får slå dem om de inte gör som ens man säger. Han har den här kristna extremisthögen profilen i övrigt.
Ja, men det är väl ur den sfären de har försökt tälja fram den här karaktären. Ja. Men det är ju en oren karaktär, den är inte så bra skriven.
Men nu har vi alltså kristna extremhögen möter rave-äckel.
Rave-äckivåkt.
Jag sa äckel. Okay. Förlåt, det får så för mig. Nej, men det jag inte förstår är, vad vill man säga med att de här nipple piercing sanna sitter på just den här fundamentalisten? Hur passar det ihop, tänker du?
Jag förstår inte det. Och bara att jag ställer mig frågan, att jag rycks ur handlingen och sitter och undrar hur har de tänkt här? Då har man ju misslyckats som berättare.
För sen så börjar jag fundera mer och mer på det med nipple piercings. Och jag har utforskat. Så här låter min utforskning.
Har du gjort vetenskap?
Jo, jag vill komma till ondskemarkörer i film och tv. Saker som ska visa oss, vi ska förstå hur pass gränslös någon är i sin ondska.
Ja.
Såg du Sopranos-filmen?
Nej.
Nej.
Vad ska man se den? Är inte den jättedålig?
Men man älskar Sopranos.
Ja, men då ska man väl verkligen inte se den.
Jaha. Den hette...
Jag kanske hade fel.
Den hette The Many Saints of Newark. Och där hade vi då med Tony Soprano spelad av Michael Gandolfini. Alltså James egen son.
Mm.
Det är ändå värt att se hur de har gjort med det, tycker jag. Och här då så exponeras vi för själva roten till ondskan och ångesten som finns i Tony. Det vet du förstås vad det är.
Ja, just det. Han går ju hos psykologen i hela serien. Han har några moders issues.
Det är morsan! Där har vi ondskan själv. Och PTSD möjligen, oavsett. Och en central scen då man ska visa på den här ondskemarkören, som jag nu kallar det här fenomenet, det är, vi ska förstå hur ond hon är. Empatibrist kanske. Att hon askar i sin barnvagn när bebisen ligger där.
Ja, men det är ju som en tecknad film.
Det är ganska övertydligt, exakt. Så det jag tänkte på, är det att nipple piercingsarna på John Hamm ska få oss att känna att här är någon som inte backar för något? Det här är ren fara.
Att han är helt oberäknelig.
Helt rubbad. Det är en person som är omöjlig att skada. För kolla, jag spetsade mig själv. Frivilligt. I det allra känsligaste. Är det det de vill?
Är det det de vill? Eller är det någonting alltså självspäkande religiöst? Att det, alltså att han precis som att man bär ett... Vad heter det, sånt där bälte med taggar inåt?
Det har de ju i Dan Brown-filmen.
Som Silas bär runt på. Ja, just det.
Exakt, men det är ju dolt. Och det här är någonting gjort för att synas. Gjort för att synas genom tröjor till och med. Eller linnen på tjejer. Och det är ju det, viljan att visa ens brott mot den egna kroppen. Som jag är nyfiken på. Och då börjar jag tänka så här, vad skulle vara den mest oväntade personen med nipple piercing? Och vad skulle du säga om den? Vem skulle du tycka var oväntad att han hade nipple piercing?
Nästan alla människor jag känner till.
Men tänk så här, Janne Josefsson. Han är med i Renés brygga, de ska ner i en badtunna. Och så skymtar det förbi att han har en nipple piercing. Vad hade du gjort med den informationen?
Jag vill inte säga det.
Det hade ju sagt någonting. Att här är någon som bär på ett jävla mörker, va? Eller Anders Tegnell. Hade du lyssnat mer på Anders Tegnell om det kom fram att han hade en piercing i bröstvårtan?
Jag hade aldrig lyssnat på någon med en piercing i bröstvårtan.
För det här är en person som, alltså John Hamm, domderar över sin grupp med människor, sitt område. Han är våldsam, gränslös. Så det ska ju då vara koncentrerat i bröstvårtepiercingen, ser jag det som. Och när jag då sen frågar en vän till slut som har det här.
En piercing i bröstvårtan?
Ja. Han har inte det just nu. Det är komikern Jonathan Rollins som har podden Så vad händer med Amat Levin. Han berättade för mig sist jag var med där att han hade nipple piercings i yngre dagar. Och även det kunde jag inte släppa. Riktigt. Så jag frågade varför då. Han sa, I was in great shape and I thought it would give my body the last pop that it needed.
Nej.
Ja. Yeah. Plus I was always trying to rail against the norms. Okej, okay, nu börjar vi för det är någon slags motkultur.
Ja.
Som punk, tjejer som har en sån lugg som slutar mitt i pannan. De vill ju också säga något. De vill säga samma sak.
Men jag lyssnar på tjejer med lugg mitt i pannan.
Ja, och vi är mottagliga för deras motkultur. Det här är bara en motkultur som jag har avfärdat som ett kolla, jag är helt galen och kan skada vem som helst. Jag ser det som ett direkt hot. Och sen så är det någonting med ökad känslighet.
Ja, det är det som är det äckligaste. Det är alltså att det sexuellt. Finns något ekivokt i det. Alltså något, ja, något sexuellt. Och ja, du vet att jag hatar sex.
Det är något sexuellt. Alltså Andrev ser djupt äcklad ut, ska ni veta. Och då började jag bli nyfiken. Okej, vi har sett Rihanna, Sara Larsson paradera nipple piercings. Okej, det tyder på någon slags frihetlig stil till sexualitet. Och då googlar jag varför då regissören ville ha det här på John Hamm, som just är en mormon.
Ja, det finns svar att hitta där ute. Här har du peggat upp en fråga man verkligen vill ha svar på.
Då säger regissören, we live in Tiger King America, right?
Han syftar då på den här dokumentären med en man med hockeyfrilla och tigrar.
Mm. There is a hedonism to the Christian right that is unexpected. Så det vi pratar om är en hedonistisk kristen extremhöger. Det är ett sammelsurium av obehagliga saker.
Men det kanske... Jag ska inte döma det här serien för hårt för det här valet att sätta ringar i John Hamms bröstvårta. För det kanske liksom leder någonstans. Det kanske finns någon sorts tortyrkammare som uppenbarar sig i nästa avsnitt.
Han är ju sadist.
Ja, det är han.
Ja. Han säger i förbifarten vid ett tillfälle att han är libertarian.
Just det.
Och bara där har man ju anledning att rygga tillbaka. Och så är det en scen där en av hans då nuvarande fruar ska tillfredsställa honom. Och hon öppnar en slags njutningskista vid sängen. Och så säger hon, vad ska vi göra ikväll? Alltså något sexuellt utlevande. Arg feminist? Frågetecken.
Just det, det här hade jag glömt bort. Men nu när du säger det.
Så det är sadister och rave-äckel.
Sadister och rave-äckel. Det är det här med att jag glömmer saker. Det här har ju bekymrat Lisa när hon har lyssnat på podden.
Mm.
Så hon sagt, ja, men till exempel i förra avsnittet så frågade du tydligen mig om jag har sett musikalen Book of Mormon.
Mm.
Och jag svarar som att jag aldrig har hört talas om den musikalen.
Ja.
Nej, säger jag. Sen berättar Lisa för mig när jag kommer hem. Du har suttit på Kinateatern i 3 timmar och sett Book of Mormon. Med Per Andersson, med flera. När du kom ut därifrån så tyckte du att den var bra.
Du är marginellt ursäktad, för det är som att säga att man har sett Bruce Springsteen. Och så var det Victor Lixell. Och det var då den ena serien som jag tycker att man prompt omedelbart ska gå och se. Det är alltså Fargo säsong 5 som bjuder på en hel del.
Det här vill jag inflika, man behöver inte gå och se den, utan man kan se den hemma.
Det är så sjukt! Streama den hemma. Och vidare på temat då starke man idealets liksom hot på något sätt. Små kvinnor med dolda talanger, sprängkraft. Det är ju den oemotståndliga Natasha Lyonne som är i farten igen.
Hon var med i den här Orange is the New Black, va?
Ja, till exempel. Alltså hon blev ju känd i kanske Scary Movie, American Pie-filmer, men har ju då också gjort en del smalare filmroller och på senare år blivit väldigt känd i Orange is the New Black, som du var inne på, Russian Doll, som också är obligatorisk. Och nu finns hon med i nya serien Poker Face.
Den har jag sett att det pratas mycket om.
Väldigt mycket, och det är
med
väldigt
rätta, eller?
Ditt befogat.
Jaha.
Det var ju Golden Globes häromdagen. Det har kanske inte undgått dig.
Nej, det har jag noterat.
Bizarrt nog så fick The Bear Comedy of the Year, eller Best Comedy.
Mm.
Som inte ens är en komedi, ett. Två.
Ja, vi har redan pratat om hur svag andra säsongen var.
Tack. Och då var Natasha Lyonne bara nominerad för sin skådisinsats och inte för serien i stort, vilket är bizarrt. För jag ser den här och känner så starkt att det här är en serie, ett universa som jag liksom vill vistas inuti.
Innan vi skulle spela in det avsnittet så frågade mig vilken kombination av tv-serier skulle du vilja leva i?
Mm.
Och så skulle jag fundera på det. Det har jag funderat på. Och serien jag fantiserat mest om att leva i är möjligen The Walking Dead.
Mm-hmm.
Inte för att jag egentligen vill, men jag tycker det är... Jag dagdrömmer så mycket om hur jag skulle hantera att leva i en zombieapokalyps.
På tal om starka man-tema, du tror att du skulle vara duglig i...
Jag vet inte.
Nej.
Men jag tänker mest på vilket fordon jag skulle ha. Jag vill ha de där UPS-bussarna utan fönster. Vet du vilka? De här bruna UPS-bussarna utan fönster.
Det känns riskfyllt.
Ja, men de känns bepansrade på något sätt. En sån skulle jag vilja bränna omkring mig i zombieapokalypsen. Men om jag ska svara uppriktigt på frågan om vilken serie jag vill leva i, så är det ju antingen The Marvelous Mrs. Maisel, som vi pratade om här om avsnittet. Alltså i en värld där alla alltid har svar på tal.
Mm.
Jag har ju sällan svar på tal. Det vore så skönt att alltid ha svar på tal. Och leva i den här chattriga judisk familjemiddag humorvärlden. Eller möjligen Downton Abbey.
Mm.
Upstairs förstås.
Du skulle inte vara en av de här slavarna i källaren.
Men jag skulle också kunna tänka mig det. Men helst upstairs. Men framförallt är att få leva i en värld där allt inte sägs. Där det är en dygd att inte blotta sitt innersta. Det tycker jag är så fint när man tittar på Downton Abbey. Att alla går ju inte och fläker ut sig, så att säga. Jag har ju en teori om att vi bara blir olyckligare ju mer vi pratar om att vi är olyckliga.
Mm.
Och jag är ju absolut en del av detta. Samtidsgift. Men, och jag tror att det är bara ett kulturellt ramverk som rakt av förbjuder mig att gå runt som en öppen bok skulle kunna stoppa mig från det.
Mm.
Jag tycker det verkar finnas väldigt vilsamt i att leva i den världen där det är en dygd att inte berätta hur man mår.
Det är talande för dig. Du vill leva i en tid där liksom, radion gör ju entré under seriens gång, Downton Abbey. Så det är ingen massmedial psykos som pågår direkt. Och Walking Dead är också befriat från informationssamhället. Om jag ska se någon
förenande
punkt. Men mina då är kanske mina två olika ytterligheter.
Ser du hur du skulle vilja leva i?
Ja, att det är både Aaron Sorkin-säsongerna av West Wing.
Där har jag alla svar på tal, kan man säga.
Vilket jag också uppskattar.
Men du har ju det i verkligheten.
Jag uppskattar att ha det ibland. Och så är det Seinfeld. Men förstår du varför det är ytterligheter?
Nej, du får gärna förklara.
West Wing är ju det här dimmade vaselinljuset och att människor går runt och känner sig uppfyllda av en politisk uppgift. Det visar sig gång på gång vara totalt lönlöst.
Ett Sisyfos-arbete.
Att man slänger sig på olika duster i Congress och ska liksom parera olika kriser för presidenten. Och det bara kommer nya gång på gång på gång. Så det finns någonting i det som är ganska betryggande att se och känna igen sig i. Den där poänglösa jakten på att ställa saker till rätta som de här idealisterna har i Vita huset.
Den där ganska talande speglingen av livet i sig självt.
Ja, och som jag alldeles eller allt för ofta känner mig mer och mer tyngd av att det är så. Så den andra änden är ju totalt ambitionsbefriad. Alltså Seinfeld, det är ju bara Jerry som har en karriär han kanske går och tänker på vilken investerar i. Elaine är på ett bokförlag och där är det också mest bara att hon ska bibehålla en social status snarare än klättra i sina positioner. George är ofta arbetslös och vill bara ha ett jobb för att kunna ligga med tjejer. Kramer har massa hustling deals. Utan där handlar ju serien om deras umgänge och deras tankar de utbyter med varandra. Så det är som att mina serier visar på någon slags ambitionsspektra.
Men du vill ha båda och?
Så det är ju mina två då grundserier när jag tänker på det. Och varför vill jag då leva i Pokerface?
Ja, det är inget som säger sig själv för mig som inte har sett
Pokerface. Nej, och Pokerface är alltså en serie där stora stjärnan är Natasha Lyonne som heter Charlie i serien. Den är gjord av Rian Johnson. Är det ett namn du reagerar på?
Inte direkt.
Star Wars-film, Knives Out. En stor talang, en uppskattad talang. Exekutivproducenter Maya Rudolph med Natasha Lyonne, deras gemensamma produktionsbolag. Det är bra personer. Och Charlie är vad man kan tro en slags Big Lebowski-kvinna i början. Hon driver runt i olika textilier, lever i en trailer, ett utanpåliv, hankar sig fram.
Ja, jag kan tänka mig att den rollen funkar för henne.
Charmig, raspig, socialt udda. Och så visar det sig att hon jobbar på ett kasino. Hon är en vandrande lögndetektor.
Ja, som en superkraft.
Hur underbart. På tal om oanade talanger, så Juno Temple i Fargo säsong 5 har sina egna metoder för att, hur ska man säga, böja råstyrka. Alltså mäns våldstyrka har hon olika knep för att komma runt. I den här så är det så att Charlies analytiska förmåga och då det här lögndetektor, någon slags superkraften, är det som hjälper henne i sådana stunder.
Nu började jag bara tänka på den film som du nämnde alldeles nyss, Knives Out. Där finns det väl en karaktär, en kvinna som kräks om hon ljuger. Är det inte så?
Vem var det nu?
Hon kan inte ljuga. Och det skapar ett väldigt speciellt spänningsmoment i den filmen. Att det finns en karaktär som är oförmögen att ljuga utan att omedelbart efteråt kräkas.
Otroligt, Marta Cabrera.
Det tyckte jag var väldigt roligt.
Marta Cabrera var ju spelad av Ana de Armas som sen var med i Bond-film och Marilyn Monroe-filmen Blond. Det ger ett spännande grepp till historien i alla fall att hon har det här. För att hon ramlar då in i ett stort morddrama. Och det är fantastiskt fina gästroller som Adrian Brody och Chloe Sevigny som är med i Sky Showtime-serien. Men det som är värt att leva i då är att det finns en väldigt Tarantino-egenskap till den här serien. Det är
stark dialog.
Stark dialog, drastiska, extrema karaktärer som gör ganska vardagliga saker ofta med varandra. Skrapar triss, hänger i en mackbutik. Så att själva settingen är ofta väldigt odramatisk tills det händer någonting. Och det är också Quentin väldigt bra på. Skapa laddning i liksom frånvaro av action nästan.
You had me at Quentin. Nu blir jag jättesugen på att säga, vart ser man den? Alltså.
Sky Showtime, där finns även en serie jag tänkte nämna nästa vecka som heter The Curse.
Den har jag också hört mycket om. Är det där de finns? Jag har ju letat efter dem.
Kul! Här. Nathan Fielder och Emma Stone är någon slags, någon kallar det för godhetsknarkande samtida medieklassmänniskor. Och nästa vecka så har jag Emma Stones Poor Things premiär också. Så det tänker jag blir fint tajmat till det.
Du vet att det är svag för Emma Stone. Det är vi alla.
Så med de orden, Pokerface och Fargo, och hör av er om bröstvårtorna. Tack! Har du sett något?
Det har jag faktiskt. Jag har sett förra årets bästa film. Nu är vi där igen. Det är för tredje avsnittet i rad vi pratar om förra årets bästa film. Jag kommer ju aldrig riktigt till saken eftersom jag inte har sett alla filmer från förra året. Det har jag fortfarande inte, men nu är jag rätt säker på att jag har sett den bästa.
Men jag är orolig. För du är fick orolig. Du fick mig att se Dungeons and Dragons i helgen.
Jaha, och det var du inte nöjd med.
Det var ju Guardians of the Galaxy Light på något sätt.
Det var helt underbart.
Ja, alltså Guardians är roligt, men jag tycker det här var lite väl kalkylerat.
Okej, men den här som jag ska prata om nu, det är allmänt accepterat.
Okay.
Att det är en riktigt bra film. Kan du gissa vilken det är?
Antingen så är det Killers of the Flower Moon, eller Anatomy d'un chute, eller Anatomy of a Fall. Någon av dem tänker jag.
Vilken hoppas att du är?
Jag hoppas på Scorsese-filmen, för jag har inte sett den än.
Det är Scorsese-filmen.
Ah, den har premiär den här fredagen på Apple TV+.
Ja, jag hyr den så där dyrt som man kan göra innan den har premiär. Mm. Man betalar 200. För att jag blev så sugen. Eller vi blev sugna hemma. Mm. Och var ju helt knockade. Det är... Ser du något som svävar över mikrofonen här? Det är min haka, för nu ska den stickas ut.
Aha.
Det är Scorseses bästa film sedan Maffiabröder.
Oh, okej. Okay. Men då...
1990.
Då är jag öppen.
Jag tycker att Scorsese nästan skulle kunna sätta punkt här.
Mm.
Det kommer han ju inte att göra.
Gott gör han The Irishman.
Ja, det här är ett bättre ställe att sätta punkten efter The Irishman, som väl var lite sådär. Mm. Det vi är överens om. Jag har ju aldrig betraktat mig själv som ett Scorsese-fan. Jag förstod aldrig riktigt storheten i Taxi Driver. Tycker väl inte att The Departed var hans väg tillbaka till den påstådda tronen, så att säga. Mm. Men det kan ha att göra med att jag aldrig varit så här jätteintresserad av konceptet maffian. Mm. Utöver just maffiabröder och Sopranos förstås. Alltså jag kanske har blivit ett Scorsese-fan nu då, för att nu har han gjort 3 av mina 10 favoritfilmer på 2000-talet. Wolf of Wall Street,
nej.
Shutter Island och Killers of the Flower Moon. Mm. Och Killers of the Flower Moon är ju den bästa sen Mafiabröd. Alltså den bästa han har gjort på 2000-talet.
Men gud! Men då undrar jag varför han gick i stort lottlös från Golden Globe-galan.
Ja, det här förbryllade mig.
Han påstår sig älska biosalongerna. Brinna för deras överlevnad, släpper sedan en 3,5 timmar lång film.
Det finns ju något mysigt självförtroende i det också.
Ja, men det jag menar är att det han gör där är ju att göra någonting som är gjort för streaming. Och han gör också med en streamingtjänst, Apple TV+. Så där har han ju för all framtid bränt det argumentet, den käpphästen på något sätt.
När jag såg Killers of the Flower Moon så började jag första gången känna att jag är glad att jag fick leva jämsides Martin Scorsese. Mm. Att jag är glad att jag fick leva jämsides Leonardo DiCaprio, det visste jag redan.
Mm.
Han har huvudrollen i alla 3 filmer jag nämnde som de 3 Scorsese-filmer som tillhör de 10 bästa filmerna jag sett på 2000-talet. Men jag vet inte om jag har sett Leonardo DiCaprio bättre någon gång än vad han är i Killers of the Flower Moon.
Han är tillbaka till Ondska, va?
Ja, han är tillbaka till, eller tillbaka vet jag inte. Men det
Django
är,
Unchained Leo DiCaprio.
Nej, där är han ju listig.
Mm.
Där är han ju underbar. Mm. Men här är han, alltså här gestaltar han en man som tror att han är smart, men egentligen är dum. Mm. Och det är ju trollbindande.
Det låter magiskt.
Mm, och det, han är så oerhört duktig på att spela den rollen.
Jag tänker på Joaquin Phoenix i Gladiator. Men det kanske inte är så nedtonat.
Ja, men det är lite samma. Joaquin Phoenix i Gladiator är ju den ultimata skurken.
Ja.
Eftersom han är inte så smart.
Han är en liten pojke.
Han är en pojke i en vuxen mans kropp. Och han har de här små känslorna.
Mm.
Men det här som Leonardo DiCaprio gör i Killers of the Flower Moon är något helt annat, okay, när jag tänker efter. Det här är mera, man måste bara se den. Jag tycker att Leonardo DiCaprio är i en liga för sig själv i den här filmen.
Okej, okay, för Lily Gladstone var ju den som vann en Golden Globe. Bästa,
ja, hon är ju också svinbra. Men att Leonardo inte vann, det var Cillian Murphy, va?
Cillian Murphy.
Han vann. Mm. Det är ju inte klokt.
Ja.
Alltså han är ju jättebra i Oppenheimer. Mm. Men har man sett Leonardo DiCaprio i Killers of the Flower Moon, då man har inget annat val än att genom statligheten. Jag kan känna att jag kommer tvingas avgå från samtiden om Leonardo DiCaprio inte vinner en Oscar för bästa manliga huvudroll.
Men det är intressant för att röstningen för Oscars har ju inte avslutats och nu kommer ju den släppas på så kallad wide release, Apple TV+. Och tyvärr, det gör en väldigt stor skillnad för röstningen att den finns att se för alla som inte vill sitta 4 timmar i en bio, om de som jag kanske har ryggproblem. Det går absolut inte.
Nej, det kan ju vara... Vi har ju fått en första indikation i Golden Globes som pekar åt ett annat håll.
Men jag säger att ibland så särskiljer det sig beroende på vad som händer med titlarna mellan galorna.
Under award season.
Ja.
Just det. Jag vill också nämna att det var kul att Robert De Niro fick briljera i en värdig roll.
Mm.
För i The Irishman blev det ju lite ovärdigt med det här de-aging-arbetet.
Fruktansvärt.
Det fanns någon scen där han skulle misshandla en man på en trottoar med sitt föryngrade ansikte, men kroppen var, det var liksom en gammal mans kropp som stapplade omkring i den där scenen fast med ett ungt ansikte, och det fanns något väldigt freak över det.
Mm.
Det var ovärdigt. I Killers of the Flower Moon får Robert De Niro vara i sin egen 80-åriga kropp. Och den är skrynklig, men den blomstrar i den här filmen. Han hade ju ett väldigt sorgligt 10-tal med roller i sexiga komedier som har 5,5 på IMDb.
Ben Stiller-filmerna, han gjorde helt rätt som var med i dem.
Ja, men de var ju bra. Men sen började han göra de här Dirty Grandpa, The War with Grandpa och About My Father kom tidigare i år. Alltså sådana här filmer där han, alltså 5,5 filmer som är lite sexiga och bröstiga komedier.
Men det bästa med Golden Globes-monologen som har blivit så otroligt sågad, lite väl faktiskt, det är ju skämtet om De Niro.
Hur gick det?
Som han tar like a champ. Jag är så imponerad av hur han tar det här skämtet. Han säger att det är hans senaste insats eller leverans som 80-åring som kommer trumfa i hans karriär. Och då säger han, hur lyckades du göra henne gravid vid 80 års ålder? Den är... Det är inte uselt!
Nej, uselt är det inte.
Men De Niro tog det här med ro. Ett gott bullrigt skratt. Det är snyggt tycker jag.
Ja, mysigt. Han det... har ju... Ja, det var väldigt fint att se honom, hans varumärke repareras i den här Scorseses bästa film sedan Mafiabröder. För det behövde han. Han har ju en väldigt tung roll i den här filmen. Mm. Det handlar ju om tre skådespelare i handlingens kärnhus, så att säga. Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone och Robert De Niro. Ja, eftersom podden heter Helvetet så är jag ju sugen på att gå in på vad det var som störde mig med filmen också.
Ja, visst.
Något som handlar om den tid vi lever i. Mm. Denna vidriga tid. Mm. Men jag sparar det.
Men sparar det, så kan vi bara säga att den här finns att se nu på Apple TV Plus från och med idag faktiskt. Och den här veckan när det har varit så mycket snack om Golden Globes, och surheter över skämt och sådär, så tycker jag att det ska bli väldigt kul att på måndag se om och vad Shima Niavarani gör med Micke Persbrandt. Han kommer ju vara där i och med Hammarskjöld. Och det är nästan så att jag kan tänka mig att göra det ett år igen. Bara för att få...
Dra några grova.
Få det skämtmaterialet och dra dem direkt till Persbrandt, till his face. Det ska bli jätteroligt att se. Jag längtar.
Hur det han ska ta kan sig väl emot, också alltså. I någon mån ta skämt.
I någon mån. Men kan också bli att han ställer sig upp och går.
Jag är lite besviken över att Elle Fanning inte var den bästa kvinnliga för sin insats i tredje och sista säsongen av The Great.
Vad, du gillar den?
Jag gillar den. Jag tycker framförallt att hon är oerhört bra.
Det är ju manusförfattaren till min favoritfilm The Favourite som har gjort den serien. Jag har försökt ta mig an den, men ibland när satir är så övertydlig så tappar det sin laddning för mig. På något sätt. Eller en slags parodisk variant av historia.
Alltså, i första två säsongerna så har ju Elle Fanning och Nicholas Hoult, han About the Boy-mannen som har blivit vuxen. De tror jag har haft en väldigt fin dynamik. Fin kemi de första två säsongerna. Mm. Det har varit stor humor. I den tredje säsongen så försvinner han i serien. Möjligt att jag kanske spoilar nu, men det gör inte så mycket. Det är ju mest en komedi.
Och det är också historiskt belagt på något sätt.
Ja, sådär.
Ja, sådär.
Det som händer är att Elle Fanning får ju under större delen av tredje säsongen bära serien själv. Och sättet hon klarar det på visar att hon är en av vår tids mest underskattade skådespelare.
Ah, roligt. Men har du någonting här med dockfaktorn igen? Som du hade förra veckan med Rebecca Ferguson?
Jaha, du menar att hon skulle må bra av att växa ur sin ungdomliga docksöthet för att vi ska börja ta henne på allvar.
Alltså, du sa det.
Nej, hon är så begåvad så att hon... Man ser det redan nu, fast men, hon är docksöt.
Ja, det är hon verkligen.
Satans begåvad hon är.
Men är det så att den lyfter säsong 3?
Nej, säsong 3 är den svagaste.
Ah, ja.
Men hon lyfter, eftersom hon får bära serien själv i säsong 3. Och jag blev rörd av hur begåvad hon är. Jag vill se henne på större scener.
Mm.
Nej, men det kanske är dags att dra på sig jackan och gå tillbaka ut i helvetet.
Din ADHD-utredning väntar på matbutiken.
Ja, det kan bespara mig en lång väntetid på en remiss.
Tack för att ni lyssnar. Det här har varit Helvetet. Jag heter Parisa och det där var André. Och hej då.
Gulligt. Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.